Det är tisdagen den 11 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Idag är det 33 dagar kvar till valet och vi på Ledarredaktionen fortsätter vår valbevakning. Vi kommer, som jag lovat tidigare, finnas vid er sida hela tiden fram till den 13 september för att ge er det mesta och det bästa från valrörelsen så att ni kan fatta ert bästa beslut när det väl blir dags. Och idag ska vi till Stockholm, landets största kommun som nyligen passerade 1 miljon invånare. Där har ju makten skiftat många gånger genom historien och många berömda politiker har passerat revy i stadshuset. Frågan är hur det ska gå den här gången. Sedan förra valet 2022 styr stan av en rödgrön majoritet, men den gamla borgerliga alliansen, den finns fortfarande kvar här, tror jag i alla fall, och utmanar om styret. Och precis som i många andra kommuner så är ju bostäder och bostadsbyggande och stadsutveckling en verkligt het fråga i huvudstaden. Vad ska byggas? Ska det byggas alls? Vad ska i så fall byggas och för vem? Kort sagt, hur ska framtiden Stockholm se ut när det gäller bostäder? Det ska vi prata om idag och jag är glad att presentera två gäster. Emilia Bjurgren, skol-, arbetsmarknads- och personalborgarråd, gruppledare för Socialdemokraterna i Stockholms stad och partiets kandidat till finansborgarrådsposten efter valet. Varmt välkommen hit, Emilia.
Tusen tack.
Långa titlar där. Kristoffer Fjellner, moderat, just nu oppositionsborgarråd, men förstås mycket intresserad av finansborgarrådsposten efter valet. Varmt välkommen du också.
Tack så mycket.
Lite av en institution i podden, du har varit här ofta.
För sällan tycker jag.
För sällan tycker bara... du. Men ganska ofta. Emilia, debut. Jättekul att ha det här.
Kul att vara här.
Ska säga till er som bor på andra håll och tänker, äsch vad trist att de bara ska prata Stockholm idag. Ge inte upp riktigt än, för jag är övertygad om att vi kommer in på frågor och problemställningar som är gemensamma för många delar av landet. Och både Kristoffer och Emilias argumentation har nog bäring för er också. Det tror jag i alla fall. Vi ska börja prata småhus faktiskt. Det betyder alltså villor och radhus. För det har varit ett område där vi vet att det i alla fall tidigare funnits en del skillnader mellan de här två partierna och politikerna. Kristoffer, under sommaren har ni kommit ut med vad ni kallar småhuslöftet. 4 000 nya villor och radhus i Stockholm under nästa mandatperiod. Varför behöver Stockholm 4 000 nya småhus?
För att börja i rätt ända så skulle jag säga att det grundläggande problem, ett av Stockholms mest allvarliga problem just nu, är att det är fler som flyttar från Stockholm än till Stockholm och framförallt att det är barnfamiljer och par som vill ha barn som lämnar vår stad. Och då vet vi att drömmen om villa, Volvo, Vove, småhusrum är väldigt stor och väldigt stark. Och jag tycker det är viktigt att man ska kunna förverkliga den även i Stockholm. Du ska inte vara tvungen att flytta till Vallentuna, Österåker, Tyresö och alla de kommuner runt omkring Stockholm. Det är väldigt många barnfamiljer flyttar just nu. Så därför tycker jag att det är viktigt att vi bygger bort från det som nu har varit gällande. Där jag uppfattar att vi bygger för statistiken väldigt mycket och framförallt väldigt små. Och just nu är ett särskilt fokus på kommunala hyresrätter till att bygga det som vi vet att Stockholm efterfrågar. Och det är framförallt större lägenheter, men också småhus, radhus.
Mm. Bara faktafråga. 4 000, det är kanske svårt att greppa det. Hur många småhus finns det i Stockholm idag och hur många procent extra blir 4 000?
Det har jag faktiskt inte räknat på någonstans. Vet väl att andelen småhus i Stockholm har ju varit, de är ju rätt utrotshotade. De har minskat kraftigt över tid, över lång tid i för sig, men det är väl ungefär 8%.
Så. Ja, det stod i mitt manus som jag skickade till dig med frågor.
Vi har räknat ut det sedan långt innan det. Om det ringt oss kan vi berätta om det. Vi kan även berätta, ja.
Jag kan berätta att det finns 45 782 småhus i Stockholm. Det fanns det i alla fall förra året, så 4 000 är då 10% till ungefär.
Ja, och då kan man räkna ut många bostäder det om det var 8% av det totala bostadsbeståndet i Stockholm.
Emilia, behövs det 4 000 nya småhus i Stockholm under nästa mandatperiod?
Ja, men det som behövs i Stockholm är ju att vi bygger en stad där helt vanliga människor och inte minst barnfamiljer faktiskt har råd att både flytta in och bo kvar. Och det är därför som vi ser ett ambitiöst bostadsbyggande, för vi vill att ungdomar som växer upp i Stockholm ska kunna flytta hemifrån, att man ska kunna flytta ihop, bilda familj i Stockholm, att man ska kunna skilja sig i Stockholm, men också när man blir äldre och kanske har bott i en villa under många, många år, att man också har möjlighet att flytta till ett anpassat boende när man inte orkar ta hand om det huset. Så det är därför vi också tycker det är så viktigt att man fortsätter att bygga Stockholm, att vi kan öka från de här miljoner invånarna som vi är idag.
Men det låter toppen, men Kristoffer hade ett konkret förslag. 4000 nya småhus i nästa mandatperiod. Säger du ja eller nej?
Jag tror att de flesta stockholmare ändå ser att ska vi bygga 4000 villor, om vi börjar där, då behöver vi ta anspråk väldigt mycket av de gröna områden och naturvärden som väldigt många stockholmare vill bevara. Gör vi det dessutom på de områden som Kristoffer Fjällner har pekat ut, Loudden, Älvsjö, då pratar vi villor i 30-50 miljoners klassen. Då är vi inte i hus och hem som vanliga stockholmare faktiskt har råd att efterfråga och bo i.
Du måste då förklara, varför behöver det bli så våldsamt dyrt?
Ja, men det är ju väldigt lätt att räkna ut eftersom vi vet vilken mark vi har att bygga på. Vi vet vad det kommer krävas att sanera den från tidigare industri. Att anlägga de ledningar, vatten, el, vägar som krävs för att staden ska fungera. Och inte minst kringmiljöer, skolor, parker. Och därför blir också tomterna i sig den stora, stora kostnaden om man ska bygga villor på Loudden. Men jag vill ändå säga att jag håller med i den meningen att vi behöver betydligt fler större bostäder, både i lägenhetsform och i radhus och parhus.
Kristoffer, Emilia säger nej till de här 4000 villorna på grund av att det tar för mycket grönområdena i anspråk och att det kommer bli för dyrt med tanke på det höga markvärdet. Vad säger du om det?
Men till att börja med ska jag säga det att vi har ju inte bara sagt hur många radhus vi vill. Nu ska jag korrigera dig. Alltså, så ingen tror att vi bygger färdigt 4 000 på en mandatperiod. Liksom, utan vi vill starta processen för att få dem på plats. Mm. Den som kan något, de vet att det tar lång tid att bygga, för lång tid att bygga i Stockholm. Men vi har ju pekat ut områden, plats där vi tror det går att göra. Och det är ju inte grönområden, inte ett enda utav dem. Men sen, jag noterade faktiskt här av dagen att Emilia på Instagram, när jag och Ulf Kristersson hade varit och tittat på en av de här småhusen, var att de sagt att det här är helt orimligt. Det kommer kosta mellan 30 och 50, ungefär som nu, kostar mellan 30 och 50 miljoner. Det roliga var att vi var och tittade på ett radhus. Det enda som var kvar i det området är Råcksta utanför i Vällingby. Och det kostade 5,8 miljoner det radhuset. Så jag vet inte riktigt. Jag vet inte, antingen så vet inte Emilia vad det kostar att bygga radhus eller så hittar hon på. Men,
ja, fast Emilia utgick ju från höga markkostnader. Exempelvis Loudden kostar jättemycket pengar.
Men då ska jag berätta för dig att just det här, alltså, det var ju Vattenfalls gamla industriområde. Det var också precis som vi, och vi säger Sätra industriområdet, vi pratar om Finsta. Jag pekar på många. Sen, vi kan säkert återkomma till Loudden. Det är ju framförallt så på Loudden så ska vi bygga framförallt flerfamiljshus. Och där kan vi egentligen bygga ganska många höga flerfamiljshus. Men jag tror att det vore alldeles utmärkt idé att bygga ett antal småhus, radhus i anslutning till nationalstadsparken. Så att inte liksom motsvarande det som är Hagastaden i det som ligger direkt vid nationalstadsparken. Och det var ju precis vad vi gjorde i Norra Djurgårdsstaden. Mot Husarviken eller...
Ja, det heter så.
Ja. Ja, jag är osäker.
Vilket jag tycker är jättehäftigt att stan möter parken. Sådär.
Men ja, det... ja men då tycker jag att det vore toppen att du kan även bygga radhus okay. I delar av Loudden. Men framförallt ska det vara höghus där.
Det Emilia säger att det innebär att man bygger grönområden och att det är jättedyrt. Det är inte sant, säger du helt enkelt.
Nej, alltså, jag har ju presenterat väldigt tydligt på de platser. Alltså, ta till exempel Älvsjömässan. Där finns det också områden man kan bygga. Hela Älvsjöområdet, Älvsjöstaden, ska givetvis inte vara småhus. Men då räknar vi ut och tittar på området och konstaterar här kan vi bygga realistiskt sett 4 000 småhusradhus.
Emilia, Kristoffer säger att du har helt enkelt fel här.
Ja, men när jag lyssnar på Fjällner just nu så låter det som att Moderaterna vill komma tillbaka till den linjen som vi har haft stabilt hela tiden, nämligen att vi ska bygga en blandad stad. Vi behöver bygga hyresrätter, bostadsrätter och radhus och parhus. Och ju mer vi kan variera, desto större chans att vi både kan bygga bostäder för unga som vill flytta hemifrån, för familjer som vill bilda familj eller behöver större när det blir fler barn. Men också att det går att skilja sig i Stockholm, att man kan flytta isär i Stockholm. Det är just därför vi behöver bygga blandad stad. Och det är precis på det här sättet vi har byggt Stockholm. Med både flerfamiljshus och radhus, parhus. Och nu har vi ju också ett konkret förslag på hur vi kan bygga fler radhus med pressad kostnad. Som gör att även familjer som inte har väldigt, väldigt stora inkomster ska kunna flytta in i radhus. Nämligen våra Stockholmsradhus. Där vi helt enkelt pressar produktionskostnaden. Så vi bygger fina funktionella radhus som man både kan ha som hyresrätt eller bostadsrätt. För att också tunnelbaneförare, undersköterskor, poliser ska kunna drömma om ett radhus i Stockholm.
Poliser måste ha hem, det säger alltid alla politiker. Replik, Fjällner?
Ja, men så här, alltså, om det vore så att det byggdes radhus och småhus i Stockholm, under den här mandatperioden har styrt, då kan vi fortsätta. Vi kan konstatera, det har ju nästan inte gjorts. Alltså det är en försvinnande liten andel som gör det. Och det är därför vi konstaterar, här vill jag göra mer. Och jag hör när du säger, vi måste bygga större lägenheter. Jo, men samtidigt, vi har aldrig byggt så små lägenheter som vi gör just nu. Aldrig så mycket ettor och tvåor. Och då menar jag bara det att ett av problemen, vi återkommer säkert till, ett av problemen är att ni har sånt otroligt fokus på att bygga för statistiken, snarare stockholmarna. Att det ska leverera sådana här 65 000 bostäder på de kommande 9 åren. Och det gör ju att det blir liksom ytterdörrar, det styr ju mot små lägenheter. Och siktar man på 65 000 bostäder och tycker det är det viktigaste, ja då fattar jag, då blir det inte möjligt att bygga radhus eller stora lägenheter. Och det är ju inte heller det som byggs i Stockholm, och det är ett problem.
Kort replik, Bjurgren, innan vi går vidare.
Ja, men Fjällen sitter och kritiserar sina gamla moderatkollegor. Den här mandatperioden har vi just infört tydliga mål om större lägenheter när vi bygger i Stockholm. Just för att Stockholm ska kunna gå att bilda familj, bo kvar i när familjen växer. Så att jag håller med om att man kan inte släppa det helt fritt. Utan man måste styra så att vi bygger en stad som stockholmarna vill ha den.
Mm, toppen. Jag ska bara föra in lite siffror i matlagningen. 1990 fanns det 42 100 småhus i Stockholm. Nu finns det som sagt 45 800. Så det har ökat med 3 700 på 36 år. Då förstår ni att 4 000 nya då, som Fjällner vill besluta om under mandatperioden, är ett betydande tillskott i förhållande till hur det sett ut historiskt. 8,7% av bostäderna i Stockholm är småhus. Vad bör andelen ligga på, Emilia, ungefär?
Ja, men jag tror att det är farligt att prata just om andelar, för det är klart, bygger vi inte en enda lägenhet, vilket man ibland kan höra Moderaterna säga, då är det klart att då kan vi bygga 100% småhus och ändå bygga väldigt få. Så det viktiga är ju att öka antalet, och där är ju vi väldigt tydliga med att vi vill se fler radhus och parhus i Stockholm och samtidigt fler lägenheter.
Om jag förenklar frågan, det är 8,7% småhus i Stockholm. Bör den andelen öka eller minska?
Bygger vi mycket bostäder över tid?
Okej, okay, Emilia, vill du inte svara på någon av frågorna? För 8,7%, bör den andelen öka eller minska?
Jag tror aldrig Emilia har hört mig säga, eller någon av Moderaterna, att vi inte ska bygga några bostäder eller bygga fler. Men jag, hela min poäng är att jag vill inte bygga för statistiken. Så att jag vill inte se till att det viktigaste är inte vad andelen är. Det viktigaste är att vi tillför fler, betydligt fler. Okay. För jag vill inte att människor ska flytta till Tyresö, Österåker eller Vallentuna för att förverkliga, liksom, för att ställa upp en studsmatta, en grill. Även i Stockholm.
Varför inte det?
Varför? Ja, men så här,
det har så väl alltid varit att det har funnits en viss dröm att man bor i stan och så träffar man en partner och så får man kanske första barnet. Sen flyttar man ut till förorten till en grannkommun och uppfostrar barn. Varför är det så farligt?
Nej, men det kommer säkert fortsätta också, men det ska inte vara enda alternativet. Jag vill inte göra Stockholm till Malmö. Malmö hade ju, låt oss vara ärlig med det, Malmö hade ju som en av ideologiska politiska skäl som att vi ska bygga kommunala hyresrätter. Och det var ändå man byggde i Malmö. Och det är ju det som gör att Blomma, Bjärred, Staffanstorp, alla de där kommunerna runt omkring bara blev stora villamattor. Och då säger man, nej, men det vill jag inte göra för att inte ha urban sprawl. Men så länge som stockholmarna, människorna vill bo på ett visst sätt, så kommer de alltså se till att skaffa sig det boendet. Och då får vi uncontrolled urban språl, där det bara är liksom barnfamiljer, de hittar du utanför staden. Och jag tror att det vore förödande för Stockholm om Stockholm blir stad utan barn på grund av att vi säger, nej, här. Vilket jag tycker man styr alldeles för mycket mot. Dels med de här statistiska målen där man säger vi ska bygga 65 000 bostäder på 9 år, där man liksom ger en tydlig fingervisning och säger att, ja, men nu säger Emilia så här, jag kan också tänka mig, förut var det helt omöjligt att bygga radhus och småhus. Nej, men jag kan tänka mig, men då ska det vara standardiserade kommunala hyresradhus i allmännyttans. Förlåt, det tror jag inte. Inte det som rosamarknaden och är drömmen om det egna boendet.
Vad säger Emilia? Är det så att Stockholm ska erbjuda bostäder för alla skeden av livet? Att man inte ska behöva flytta till Nacka, Värmdö, Åkersberga eller Österåker, utan det ska finnas villamattor även i Stockholm? Är det viktigt?
Jag tror att
för studsmattor.
Lite som du själv är inne på, det är klart att om vi kan inte i Stockholms stad bara bygga villor de kommande åren, därför att då är det väldigt många stockholmare som aldrig kommer kunna få plats att bo i Stockholm. Utrymmet är trots allt begränsat om man vill också värna våra grönområden, våra rekreationsområden. Så att jag tror att absolut att man måste se oss som en region där vi har en fungerande arbetsmarknad och kan pendla mellan våra kommuner. Men det är klart att vi också måste se till att vi bygger större lägenheter, fler radhus, inte minst i våra ytterstadsområden, så att de som vill också kan bo kvar. Det är ett sätt att se till att stan fungerar, men också att företag kan anställa, att det finns bostäder att flytta till. Vi ser att det är tillväxthämmande för Stockholm att det inte finns bostäder att efterfråga.
Mm. Bostäder totalt sett, inte bara småhus. Det har ju funnits en överordnad plan i Stockholm att man ska bygga 140 000 bostäder då mellan 2010 och 2035. Så den planen har ju hållit på ganska länge.
2030 från första början. Nu tror jag att Socialdemokraterna sköt på det.
De sköt på det i fem år, det stämmer. Men du vill slopa det här målet. Varför vill du det? Och vad ska målet vara istället? Eller ska vi ha ett bostadsmål?
Nej, men när verkligheten och politiken är i koalitionskurs med varandra, då kommer alltså verkligheten vinna. Och det är bara att konstatera det, att det mål man satte om att, som Socialdemokraterna håller fast i, om att vi ska nu leverera de här sista 9 åren 65 000 bostäder. Det är alltså helt, inte bara orealistiskt, det är helt oansvarigt att göra det. Och varför är det? Jo, för att det, alltså, låt bara sätta det i perspektiv. Under hela miljonprogrammet, alltså från 65 till 73, då byggs det 58 000 bostäder i Stockholm. Och verkligheten har ju ändrats otroligt sedan man satte det där målet. Då var ju staden skuldfri. Nu så lånar ju Socialdemokraterna över 1 miljon kronor i timmen. Vi kommer snart komma upp i 100 miljarder i skuld. Och ändå så är det mest allmännyttan som får bygga i Stockholm. Och framförallt demografin, inte bara ekonomin, som har ändrats. Nu för tiden flyttar fler från Stockholm än till Stockholm. Det föds allt för få barn. Vi har ingen stor migration. Så att då sitta och hålla i ett byggmål som inte längre har kontakt med verkligheten. Jag har gärna ett nytt mål. Och vet du vad, jag ska gärna hand med Emilia för att det ska vara långsiktigt. Men det förutsätter att Socialdemokraterna är beredda att ta in verkligheten som ser ut och faktiskt ändra.
Ja, innan anslaget, vad har du för förslag på nytt mål då?
Nej, men låt oss så här, jag kommer inte säga här.
Nej,
det blir okay, för bingo.
Då är det inte
så. Nej, okej.
Emilia, Gustafsson anför då mot det här gamla målet att läget är förändrat nu. Ekonomin ser annorlunda ut och demografin ser annorlunda ut. Ja, ni från Socialdemokraterna har ju stoppat invandringen och det flyttar inte alls lika mycket människor inrikes till Stockholm. Bör man inte anpassa sig efter det?
Man måste ju alltid anpassa sig efter verkligheten. Och det är ju därför som vi, precis som understrykt här, vi en gång i tiden förflyttade fram målet med 5 år. För att vi såg att samhället förändras, konjunkturen var tuff. Och det har vi ju varit väldigt tydliga med även nu, att nej, vi kommer inte att bygga 140 000 bostäder till 2035, utan vi behöver titta på exakt vad målet ska vara just nu. Okay. För det är just verkligheten det handlar om. Och där är vi ju uppenbarligen, ser vi verkligheten olika. Jag ser att Stockholm precis har blivit 1 miljon invånare, det vill säga vi växer fortfarande. Och för mig är det viktigt att vi kan fortsätta växa, för att det gynnar Stockholm, men det gynnar också Sverige. Och sitter man på middag med vänner och kollegor som har barn som börjar bli vuxna, så är ju frågan om att kunna flytta hemifrån, att få en första bostad, fortfarande i högsta grad ett stort problem i Stockholm. Det vill säga att bostadsbristen är på inga sätt löst.
Vill du, om du inte är nöjd med dagens mål, vill du nämna ett annat mål?
Jag tror att just målet i sig är framförallt viktigt för att signalera till branschen, till byggaktörer, att det är liksom värt att investera i Stockholm.
Jag håller med.
Och
så sätt ett mål.
Då är ju grunden att man ska kunna lita på att det håller över mandatperioderna. Det vill säga målet är viktigast om vi kan enas om det. Jag tycker man ska förhålla sig till vad regionala planeringen säger, som pekar på att drygt 4 000 bostäder per år behöver Stockholms stad bygga. Kan vi göra en överenskommelse om det, tycker jag det vore toppen. Men, och här vill jag ändå understryka, det som har skett är ju inte att vi anpassar oss fortfarande efter verkligheten så som den förändras. Det som har skett är att Moderaterna har börjat anpassa sig efter Sverigedemokraterna, som hela tiden säger nej, bygg inte i mitt närområde.
Vi har bud från Emilia, 4 000 per år långsiktigt bostäder. Vad säger du om det, Kristoffer? Kan du köpa det?
Det måste jag titta på vad det egentligen skulle innebära. För jag tänker så här, låt vara tydlig med att jag tycker det är viktigt att vi fortsätter bygga och bygga, fortfarande bygga ganska mycket i Stockholm. Och tittar vi på de planer vi har, Loden, Värtahamnen, Frihamnen, för det här Hagastaden, Sätra industriområde, Årstafältet, Älvsjöstaden, bara det och några till, då har vi säkert 30 000 bostäder som jag nu vet och är överens som ska göras. Låt oss börja med det och sen ser vi till att skala det mot också mer av det vi vet att Stockholm behöver. Det är därför jag säger, som en del av de 30 000 så vill jag till exempel på några andra ställen också få ut 4 000 småhus och se till att det blir större lägenheter. Men jag är ändå tveksam till den här typen av mål som styr mot volym. Och varför det? För att ett av skälen till att det framförallt nu byggs mer, ett ettor och tvåor än vad någonsin har gjort liksom i Stockholms historia, är ju på grund av att vi sitter och räknar ytterdörrar. Många av de här 140 000 bostäderna var ju inte ens typlägenheter. Dessutom brukar Emilia, hon kommer säkert att de vill ha bostadssubventioner som i sig också har styrt mot små lägenheter. Så att det finns ju ett grundläggande problem när vi sätter de här numerära målen istället för att fundera på de kvaliteter vi vill bygga mer.
Men det är ju faktiskt en poäng som låter rimlig för mig. Är det risk att när man sätter volymmål, ytterdörrsmål, att det blir väldigt oproportionerligt mycket väldigt, väldigt små lägenheter? Alltså, det låter rimligt tycker jag.
Ja, men jag tror absolut att vi behöver planera stad. Och då behöver man ju ha mål om vilken typ av bostäder vi vill se, precis som man behöver mål om hur mycket skolor som behövs byggas, hur mycket parker, hur mycket gemensamma miljöer. Och jag kan tänka mig att man tittar på antal sovrum eller att man tittar på andra mått. Vi har ju som sagt den här mandatperioden också styrt om så att vi liksom har krav på hur stor andel som ska vara större lägenheter. Anledningen som Kristoffer Fjellner liksom inte vill nämna i det här är ju att anledningen till att det blir så många små lägenheter är inte främst att vi har satt de målen, utan för att det där har funnits mycket pengar att tjäna. Och då är vi lite inne på det här med subventioner för att bygga hyresrätter som folk faktiskt har råd med. Ja, jag tror att det behövs om alla människor ska kunna bo i Stockholm. Om Stockholm inte ska bli ett reservat för de rikaste behöver vi billigare hyresrätter. Och på samma sätt så måste vi se till att vi inte får några marknadshyror i Stockholm. För det kommer också göra att vanligt folk inte har råd att bo i vår stad.
Det låter väl också som en rimlig poäng att det finns helt enkelt mest pengar och marknaden får bestämma så blir det fler små lägenheter. Kan det inte vara så?
Ja, vi påverkar ju det själva till ganska stor utsträckning. Dels
jo, fast du och jag är ju marknadsliberaler. Vi vill ju ha.
Men vi måste ju också påverka det själva med vilka markprismodeller vi har, hur vi tar betalt. Tar vi betalt på basis av ljus BTA, vilket vi gör nu, eller gör vi det vid BOA så att man helt plötsligt... Mm. Alltså så det finns jättemycket där vi styr och där Socialdemokraterna idag har styrt bort. För jag hör ju man säger vi vill bygga fler stora bostäder och nu säger man vi vill även bygga radhus. Men det byggs ju alltså, det har inte byggt stora lägenheter eller radhus under den här mandatperioden. Ni har byggt fler små. Och det här med bostadsbristen, det är ju sant, det finns en bostadsbrist. Men den ser ju annorlunda ut. Det är framförallt vissa typer av bostäder. Jag skulle nog påstå att idag, häromdagen, eller det var igår tror jag, så var det nyhet om att det var 2000 lägenheter som bostadsförmedling inte hade lyckats förmedla.
Du kan få en helt trea i Barkarby för 20 000 spänn i månaden imorgon.
Ja, men och så här, och kötiden för att få bostäder i Stockholm nu en tvåa i Farsta har nog aldrig varit lägre. Men ett av skälen är för att de är, dels är de dyra, men sen är de också små. Och det är precis den typen av bostäder som små kommunala hyresrätter som man tillför i parti och kubik och som bidrar till att öka problemen snarare än att faktiskt se till att det finns boenden för barnfamiljer, det vi behöver fler av i Stockholm.
Mm. Ett litet instick där är ju att det som byggs klart nu är ju det som Moderaterna planerade förra mandatperioden. Så de större lägenheter och radhus som nu kommer, det är ju de vi fattar beslut om den här mandatperioden.
I believe it when I see it.
Jag sa ju inledningsvis att Stockholm precis passerat 1 miljon invånare. Och det innebär att antalet invånare har ökat med 50% ungefär sedan 1990. Säg att folk vill fortsätta flytta in till Stockholm i samma takt. Ska de få det? Ska vi bygga så att det finns plats för 1,5 miljon människor i Stockholm om 35 år, det vill säga att vi växer i samma takt som vi har växt hittills. Vad säger du, Emilia?
Vad var frågan?
Ska Stockholm, om folk vill flytta till Stockholm i samma takt som de har gjort nu den senaste generationen, bör de få det? Bör vi bygga så att det finns plats för 1,5 miljon människor i Stockholm år 2070?
För att förhålla sig till verkligheten så är ju inte det realistiskt, men det är klart att jag tycker att det hade varit bra.
Varför är det inte realistiskt att den urbana ström som har pågått i flera hundra år, det är väl klart att den kommer fortsätta.
Det kommer ju inte ske just nu i samma takt. Det är ju precis så som...
Nej, men jag pratar om en 35-årsperiod. Trenden går ju upp och ner lite grann, men den långa linjen har jag ju sett likadan ut sedan 1800-talet.
Ja, men den långa linjen är, ja, Stockholm behöver fortsätta växa. Mm. Och vi behöver bygga en stad som gör att Stockholm kan fortsätta växa. För att det blir bättre för stockholmarna. Staden blir roligare, trevligare, mer levande. Och det är mycket bättre för vår ekonomi, för Stockholms ekonomi och för Sveriges ekonomi.
Så 1,5 miljon stockholmare får plats 2060 ifall folk vill flytta hit?
Jag tror att du får dra ut tidslinjen lite längre givet hur verkligheten ser ut just nu.
Du tror alltså att den urbana trend som har pågått sedan 1800-talet kommer brytas just nu? Bara för att det har sett lite berst ut några år?
Jag tror att det, precis som vi har sett nu, att vi har färre som flyttar till Sverige, vi har färre som flyttar till Stockholm, vi har färre som föds. Den trenden, det är klart att det gör att vi får ett litet grapp i din graf. Men på sikt, ja.
Mm. Vi har haft stora glapp tidigare. Vi hade en stor emigration från Sverige ett tag. Det påverkade ännu inte urbaniseringen. Kristoffer, du får samma fråga. Om viljan finns som har funnits i princip så länge vi har haft industrialisering i Sverige. Har vi plats för 1,5 miljoner personer i Stockholm år 2060? Bör vi bygga för det?
Det vore oansvarigt för mig här idag att säga jag ska bygga, nu ska jag planlägga och se till att börja bygga för att vi ska ha 1,5 miljon invånare 2060. Eftersom att jag tror, precis med mig, jag tror alltså inte vi kommer vara där. Så därför vore oansvarigt att lägga våra tid, skattepengar och resurser på att tillskapa de boendena i Stockholms stad. För återigen, mycket av den här diskussionen tycker jag blir lite apart när man har som om det är Stockholms stad som ska lösa hela liksom den regionala utmaningen i bostadspolitiken. För vi ska komma ihåg det, under den här perioden där Stockholm ökade med 50%, då ökade ju Sverige med drygt 30% i invånarantal under samma tidsperiod. Och så här, den demografiska utmaning som nu Sverige lite senare än andra länder helt plötsligt möter är något som Japan till exempel, som kanske var först ute i det, har befunnit sig i, de har kanske i 40 år har befunnit sig i den här utmaningen. Så att vi vet ju inte, jag ska göra allt jag kan för att bryta en utveckling, och då tror jag inte den enda och kanske inte en avgörande, en del i det är att börja bygga så att bygga för de barnfamiljer och för de par som ska kunna förverkliga drömmen om ett radhus. Och så länge, eftersom att det här är inte bara en Stockholmstrend, det här har varit en nationell trend och Stockholmsregiontrend, att man faktiskt har byggt framförallt flerfamiljshus, kommunala hyresrätter, och det vill jag ändra på.
Ni är båda överens om att en drygt 200-årig urbaniseringstrend kommer brytas de närmaste 30 åren. Nej, men vi får se hur det går.
Kanske inte nödvändigtvis att den fortsätter på samma sätt som du drar, för du drog 30 år bak och säger, nu blev det så här de senaste 30 åren, säger du, det kommer utvecklas på samma sätt de kommande 30 åren. Då säger jag, nej, tar du 200 års perspektiv, då är jag med dig. Mm. Men inte på 30 års perspektiv.
För det är lite intressant att du säger att du inte är beredd att stå här och planera 30 år framåt. Det har ju Stockholm gjort många gånger tidigare. Det finns ju liksom, ta Lindhagenplanen från 1800-talet, där man ritade upp hela innerstan och sa att så här ska Stockholm utvecklas de närmaste decennierna, vilket man sen följde och resultatet blev ganska bra. Ska vi inte tänka så idag?
Jag är absolut beredd på att planera på 30 år framåt, men jag tror inte på Andreas Erikssons föreställning att ska vi se hur det blir de kommande 30 åren, blir det troligtvis som de gångna 30 åren. Och det var ju din hypotes, det här exemplet.
Ja, det är det, absolut.
Ja, och då skulle jag säga att så här, jag tror inte, aktat födelsetal, aktat migration, aktat de förändrade flyttströmmar som var, och jag vet att det gått lite upp och ner så, tror jag att det är osannolikt, rent av orealistiskt, att vi utvecklas och ökar befolkningsandelen i Stockholm de kommande 30 åren som vi gjorde de gångna 30 åren.
Vi tar en uppföljningspodd 2060 om det. Emilia, om du får samma fråga, det här med den långsiktiga planeringen som Stockholm har gjort många gånger tidigare. Lindhagenplan är exempel på det. Tunnelbaneutbyggnaden var ett exempel på det. Ja, det finns mycket. Är det någonting som... Är du beredd att planera 30 år framåt?
Jag tror att vi måste planera 30 år framåt, och ett sånt jättetydligt område som vi behöver börja planera nu är ju Bromma flygplats, där vi har möjlighet att bygga en helt ny stadsdel i Stockholm kommande decennierna. Så det är klart att vi måste göra det, och återigen, det är väl därför lite vi sitter här idag också, att för att kunna ha den typen av långsiktig planering så underlättar det. Det vore ju jättetacknämligt såklart om vi helt enkelt bara socialdemokratiskt styr hela tiden och vi kan planera själv. Men om man ändå utgår från att det inte alltid kommer vara så, så skulle det underlätta att man ändå kan vara överens i delar om den långsiktiga planeringen. Och det är klart att då oroar det mig att Moderaterna just backar från så många projekt där vi historiskt, eller bara de senaste åren, har varit överens om att vi ska bygga. Och det oroar mig att Moderaterna håller emot att vi inte ska bygga vår Bromma flygplats, som är ett område där vi faktiskt kan bygga väldigt många nya bostäder, både lägenheter och radhus. För jag tror att ska vi liksom klara att hålla i att vara en växande stad, att även privata fastighetsägare vågar investera i Stockholm, då behöver vi också ha den långsiktigheten.
Vi ska gå vidare. Du har de senaste åren förts en omfattande, men inte, i alla fall inte för mig, helt lättbegriplig diskussion om att vänstersidan då, enligt högersidan, vill tvångsblanda befolkningen i Sverige. Kristoffer, hur är det med det där i Stockholm? Finns det en ambition från Socialdemokraterna att tvångsblanda.
Hålla med dig om en sak, att det är en rätt förvirrad diskussion tycker jag, diskussionen om å ena sidan som startade någonstans med Socialdemokraternas idé om att vi ska blanda befolkningen med nästan aldrig tidigare skådade metoder och så vidare.
Så det var Laven redan
ja,
som
ja, precis. Mm. Och sen liksom, nej det ska vi inte göra och ingen ska flytta. Alltså så här, alltså, det varit rätt förvirrat. Jag uppfattar egentligen inte i Stockholmspolitiken det varandes en stor fråga om där folk är oroliga för att de ska få nya grannar. Utom egentligen det stora problemet och konflikten i Stockholm är ju snarare kopplat till Socialdemokraternas i Stockholms uttalade ambition att bygga fler höghus i anslutning till villaområden och att de vill bebygga grönytor. Det är vad stockholmarna, alltså den här känslan som jag var i Enskede för så länge sedan, där frågan är, alltså den är svinstor, Brännkyrka lika så. Och där man så här, först byggde ni på barnens pulkabacke, nu bygger ni skogen här precis bredvid och nu ska ni bygga den enda plats där jag har rasta hunden. Det är diskussionen. Sen vet jag, vilket jag blev rätt provocerad av, jag blir inte så mycket provocerad av saker Emilia säger, men du hade någon intervju för någon månad sedan där du sa så här att folk vill inte ha nya undersköterskor från grannar och att det skulle liksom vara skälet till att man inte motsätter sig er byggpolitik och när ni förtätar och bygger i grönområden. Nej, folk har inte synpunkt på vem de får som grannar. Folk är skitförbannade över att grönyta motsvarande hela Kungsholmen försvunnit för 25 år sedan. Och att ni fortsätter att exploatera i grönområden. Det är folk förbannade över. Och folk är inte mot liksom nya grannar.
Mm-hmm. Okej. Okay. Hur har du uppfattat den här diskussionen, Emilia? Att man från höger har anklagat er för tvångsblandning. Det handlar inte om att blanda människor, säger Kristoffer, i alla fall inte i Stockholm nu. Gör det det? Eller vad handlar det här egentligen om?
Nej, men jag måste säga att Om man pratar om tvångsblandning så är det ju väldigt svårt att tolka det på något annat sätt än att man är orolig för att få en undersköterska eller tunnelbaneförare som granne. Vi har ju inte pratat om det, utan det är ju liksom andra partier som har pratat om tvångsblandning. För mig handlar det ju om att fler ska ha möjlighet att välja vart man vill bo. Det vill säga att det ska inte vara så att man måste ha miljoner på banken för att kunna bo i Stockholms innerstad. Utan vi behöver ha en blandad bebyggelse så att helt vanliga stockholmare kan efterfråga bostäder även in i vår stad. Och när det gäller just frågan om grönområden så vill jag ändå bara understryka den lilla detaljen. Att den här mandatperioden så har vi skyddat 10 gånger mer natur i Stockholms stad än vad som gjordes under förra mandatperioden när Moderaterna styrde. Så det är ändå lite intressant att så där ett halvår innan valet så blir den frågan som har varit liksom den frågan som Sverigedemokraterna har drivit allra tydligast i Stockholm plötsligt den viktigaste även för Moderaterna.
Och vilken fråga, vad menar du tvångsblandnings?
Men framförallt grönområdesdiskussionen, för det har ju verkligen inte fram tills nu varit prioriterad fråga Moderaterna, utan tvärtom ser
du
den här mandat.
Du pratar grönområden mycket nu, ni levererade dåligt senast, säger Emilia.
Återigen, vi har aldrig pratat om att blanda befolkningen med aldrig tidigare skådade metoder. Så. Och jag pratar inte om att den stora konflikten i politiken och min stora konflikt i bostadspolitiken med er handlar om liksom vilka människor ska bo var. Den stora konflikten i Stockholms bostadspolitik här idag är ju dels att ni bygger för statistiken istället för att ni bygger för stockholmarna, men sen också att ni bygger bort de uppskattade grönområden, att ni förtätar på ett ovarsamt sätt, och det gör folk förbannade. Vi har nog varit mer på dem på fredag de grönområden som jag kommer fram med. Men jag kan säga, det hjälper ju föga de som bor vid Nälsta Ängar, de som bor vid Karl Bondeskog, de som bor i Herrängen eller i Ålstens, liksom Storskogen i Ålsten. När ni säger, jo, för att vi har skyddat någonting annat. Min föreställning, och det här är ju liksom inte så att jag kommer på det här nu, utan jag har hunnit ganska lång tid under den här mandatperioden. När verkligheten ändras, när vi inte behöver bygga lika många bostäder som vi hade som ambition att göra. Jag förebror inte de företrädare jag hade, föregångare jag hade, som sa att vi bygger 140 000 bostäder. Men när vi inte ska bygga och behöver bygga lika många bostäder, då är det ju orimligt onödigt att ta bort varenda grönplätt i jakt på den statistiska pinnar som ni vill ha.
Emilia, vill du svara innan vi går vidare?
Ja, det är klart att vi behöver ju på sikt bygga 140 000 bostäder. Vi behöver inte göra det till 2035. Men vi behöver ju, om Stockholm ska fortsätta växa, då kan man inte omöjliggöra att för all framtid bygga flerfamiljshus. Och jag vill ändå säga att den stora konflikten i bostadspolitiken i Stockholm, den handlar om, ska Stockholm bli ett reservat för rika? Eller ska Stockholm vara en stad där helt vanliga människor råder bo i? Där vi har både hyresrätter som är prisreglerade och bostadsrätter och småhus. Det är ju den stora konflikten i bostadspolitiken i Stockholm.
Andreas, kan vi bara stanna upp en sekund vid den här frågan om grönområden? För den, alltså, det, är det någonting som engagerar stockholmarna väldigt mycket idag, så är det just den frågan. Jag bodde ju under väldigt många år i Bryssel. Och jag kan säga, är det någonting som jag verkligen älskar med Stockholm och som jag saknade där, så var det att Stockholm är blått och grönt. Och därför så tar jag stockholmarnas genuina oro på allvar när de konstaterar att hela Kungsholmen i Grönyta försvunnit på 25 år. Ni gör det uppenbarligen inte. Därför säger vi, låt oss nu säga att låt halva Stockholm vara grönt då. Och så fortsätter vi att exploatera. Jag kan säga att leverera 30 000 bostäder på hårdgjord yta de närmaste åren. Men att sikta här och säga att vi ska bygga 65 000 bostäder, vi ska fortsätta leverera liksom, och det är framförallt allmännyttan som ska göra det. De som bor, ni pekar ut Enskede, Hässelby, Villastad, Bromma, där ska vi bygga fler familjshus i hyresrätter. Det är liksom inte, det gör ju inte Järva bättre. Det gör ju inte Skärholmen bättre. Men hjälp mig i såna fall att snarare bygga radhus, sätta industriområden i Skärholmen, på Järva. Då kan vi på allvar se till att lyfta de områdena och göra något åt segregationen.
Det är ju vi som bygger radhus på Järva, så det är ju bra om ni kan rösta för dem. Men menar man allvar med att bevara grönområden, vilket jag precis har förklarat att det har vi verkligen prioriterat, inte minst när mandatperioden kommer göra även framåt, då är vi tillbaka i det här. Ska vi bygga på den mark vi har, till exempel Bromma flygplats, som ni jättegärna får vara med och bygga på, bygger vi bara villor där, då kommer det bli väldigt få bostäder. Då kommer Stockholm på sikt få svårt att växa. Det är klart att då måste vi också bygga flerfamiljshus på de hårdgjorda ytor som vi har.
Tack för det. Sverigedemokraterna, de vill ha ett medborgarveto där det som huvudregel ska räcka med att 25% av de som äger fastigheter i ett område, om de säger nej, då ska ett nybygge stoppas. Är ni för eller emot det, Emilia? Ja eller nej?
Jag tror att det blir väldigt svårt, för då kommer ju inte de som faktiskt vill flytta in, varken unga studenter eller tilltals, utan vi måste ha medborgardialog. Men det kan inte ske på ett fyrkantigt byråkratiskt sätt.
Nej till veto. Kristoffer, vad säger du?
Nej, jag tror det lät rätt ogenomtänkt, tyckte jag. Toppen. Men med det sagt så tror jag att det behövs bättre skydd av en del kulturhistoriskt värdefulla villaområden. Ta liksom gamla Enskede till exempel. Jag gillar inte idén när folk köper en kåk där, knäcker den och bygger ett flerfamiljshus.
Hörrni, vad tycker ni generellt? Har närboende idag för mycket, för lite eller lagom inflytande över nybyggnationen i sitt område? Vad säger du, Kristoffer?
Alltså, de har ju inflytande över... Och jag skulle nog inte säga att jag vill ha någon dramatisk förändring. Däremot så tycker jag nog att vi borde fundera på vilken typ av kvalitet det är som vi vill bevara. För staden är ju årsringar. Mm. Och jag vill inte att till exempel årsringar som gamla Enskede eller liksom Södra och Norra Ängby förvanskas till bli någonting annat. Men jag vill även kommande generationer ska kunna uppleva det så som det var tänkt.
Men ungefär lagom låter som. Emilia, vad säger du?
Men i perspektivet intresse som närboende så tycker jag att det finns fungerande processer. Sen tycker jag att generellt att vi behöver jobba mycket mer med hur vi får stockholmarna inkluderade i de demokratiska processerna och besluten, där vi har tagit initiativ med prova på att dela med medborgarbudgetar och så, men där behövs det ju göra mer. Fler måste få vara med och skapa vår stad.
Okej, så för lite idag kan man säga, låter som då, eller?
I den stora utvecklingen, ja.
Okej. Hörrni, vi som har följt Stockholmspolitiken ett tag kan ju konstatera att förr i tiden så var ju ni båda pålitliga betongpartier. Ni ville båda bygga Stockholm, ni ville bygga vägar. Mats Hult och Kalle Cederschiöld var som ler och låg halm. Nu är det slut på den enigheten nu.
Ja, men tyvärr så upplever jag att det är det. Det är Moderaterna som sagt har backat från projekt efter projekt där de själva också varit med och fattat de initiala besluten. Så att den axeln som är viktig för att man ska våga investera i Stockholm är ju bruten av Moderaterna.
Emilia säger att hon saknar dig på betongsidan. Kristoffer, varför har du vikit?
Nej, men jag trivs väldigt bra att inte befinna mig i betongen, om jag ska vara ärlig. Nej. Jag uppfattar inte att stockholmarna tycker att vi behöver betong, alltså att vi behöver betongpartier i Stockholm. Och att vi snarare då borde fundera på hur vi bevarar grönområden, hur vi ställer och bygga fler större lägenheter, fler radhus och så vidare. Men sen finns det ju, sen håller jag med Emilia någonstans och dig om att i grunden tror jag den, alltså i den mån vi kan finna enhet, och därför kan jag glädja poddlyssnare om att vi ses alltså ibland och pratar med varandra och pratar om Stockholms långsiktiga och stora utveckling, och jag hoppas ju någonstans att vi kan komma överens när Socialdemokraterna också i verkligheten gjort en omprövan, men sen finns det en massa andra frågor. Du nämnde tunnelbana, är vi troligtvis överens om, I hope so still.
Fast ni bestämmer ju inte så mycket om.
Vad sa du?
Ni bestämmer ju regionen om huvudsakligen.
Jo, men även i regionen är man liksom moderat socialdemokrater.
Vi medfinansierar ju ganska mycket av den här.
Jag hade gärna varit överens om fortsatt liksom östlig förbindelse till exempel. Så det finns ett antal sådana här frågor där jag tycker det är viktigt att vi söker samsyn.
Jag tycker ju inte att ni låter särskilt oeniga faktiskt. Jag tycker mer att ni håller på att markera mot varandra i, ja, på ett sätt som... Moderaterna, de är emot sjuksköterska flyttar in och vad du kör med och vad du där med grönma.
Anders, det finns så här, säg så här, då har jag varit otydlig.
Du är jätteoenig.
Nej, men jag har ett genuint intresse av att vi faktiskt lägger om bygg- och bopolitiken i Stockholm, exploateringspolitiken i Stockholm. Och det menar jag allvar med, eftersom att den politik och den idé som rådde från när man 2010 sa det, liksom, att nu ska vi bygga 140 000 bostäder, det var från annan tid, annan demografi, annan ekonomi, och det sker på bekostnad av grönområden på ett sätt som inte är ansvarsfullt. Så därför så har jag en genuint intresse av att lägga om saker och ting. Och så är det. Vill Socialdemokraterna följa med mig på den resan? Toppen. Men sitter inte kvar.
Vi har ju inte varit så mycket inne i de frågor som också är väldigt tydligt skiljande. Moderaternas ideologiska liksom motstånd mot att bygga hyresrätter. Hela frågan om marknadshyror i Stockholm som skulle göra... Det skulle ju leda till tvångsförflyttningar om vi fick marknadshyror i innerstan. Men också hela frågan om att överhuvudtaget ha hyresrätter i innerstan. Anledningen att vi står i den här situationen idag, att det knappt finns några hyresrätter som vanligt Stockholm har råd med i innerstan, är för att vi hade massiva utförsäljningar av vår allmännytta från Moderaternas sida. Så det är klart att... Ja, det är bra om vi kan bli överens i de långsiktiga målen om att vi ska bygga, men det finns stora skillnader i bostadspolitiken. Där håller jag med om.
Alltså, får bara stanna upp vid det, för att jag tycker det är relevant. Som tur är finns det inget parti inte... Eller det enda parti som har lagt förslag om marknadshyror på riksdagens bord, det är väl Socialdemokraterna två gånger. Någon tror jag tagit land och gjorde det och tvingades dra tillbaka. Och sen
det var Folkpartiets fel som drog till.
Ja, och sen gjorde man det nu då, när det var januariavtalet så lade man det på. Men vi har aldrig
då röstade Moderaterna ner det.
Ja, så, att vi har, så det förslaget finns inte. Men det här med ombildningarna i, och att innerstan, att det är bra om det finns hyresrätter, det håller jag med om. Och jag tycker vi ska fortsätta även bygga hyresrätter. Nu ska vi komma ihåg det, att den stora ombildningen av hyres, liksom, det var ju inte allmännyttan som stod för den, utan det var ju privata fastighetsägare som faktiskt någonstans noterade att så här, det går inte att få ekonomi i hyresrätter.
Jag har några konkreta frågor till som vi ska hinna med. Jag vet inte om ni läste en artikel som Rutger Brattström skrev på Expressens ledarsida förra veckan. Han påpekade och berättade hur Stockholms mest älskade delar, det vill säga innerstaden, en gång byggdes. Då tänkte man 30-50 år framåt. Man var inte rädd för att de demografiska strömmarna skulle brytas, utan man gjorde en stadsplan och så drog man ut gator och så lät man marknaden till stor del sköta byggnationen. Bör Stockholm återgå till det här gamla Lindhagen-sättet att bygga, eller är det någon 1800-talsprodukt som inte går att återskapa? Vad tror du?
Jag tror, precis som vi har varit inne på tidigare, att släppa helt till marknaden vad som byggs och hur, då får vi ju uppenbarligen...
Då får vi Stockholms innerstad, mycket, som vi alla hatar.
Då får vi uppenbarligen för mycket små lägenheter istället för att också få större lägenheter som familjer kan bo kvar och flytta in i. Så vi behöver planera staden tillsammans med både bostädernas storlekar, men också skolor, parker, grönområden.
Kristoffer Fjellner, fellow marknadsliberal. Bör vi överlåta mer till marknaden och att ni som offentliga, ni drar upp gator och kvarter och så sköter vi andra resten?
Nej, men alltså, till del tycker jag, när vi gör de här stora stadsutvecklingsprojekten, så har vi med det tänket när vi gör Norra Djurgårdsstaden, och det ska vi säkert göra i Älvsjö, när vi bygger på Älvsjömässan och så vidare. Och det tycker jag är ett betydligt bättre sätt än den här frimärks liksom modellen där man har, nu förtätar vi lite här, vi lägger någon liten grej där, och att vi, och jag tycker stora delar av Norra Djurgårdsstaden gjordes med liksom det tänket. Sen kan man konstatera, det är ju liksom, det där är ju 1800-tal, vilket gör att Stockholm såg helt, det fanns ju stora ytor och planerat, så ser det ju inte riktigt ut nu i Stockholm. Så jag tror att liksom, som att gå tillbaka till på 1800-talet för att hur vi ska göra Stockholm framåt. Ja, men att däremot se till att vi lägger de stora linjerna i de stora stadsutvecklingsprojekt vi har, och sen låter vi aktörer fylla dem med innehåll. Mm. Det tror jag är klokt.
Läs gärna Rutger Brattströms artikel, för han har exempel på städer som idag använder sig mer av den här metoden. För 10-15 år sedan pratades mycket om att Stockholm borde byggas ihop och att man borde bygga stad där det dör i skog och industri och infrastruktur för att komma bort från det här. Stockholm är ju mycket av en arkipelag ut där liksom man bor på öar och man har inte så mycket kontakt. Gäller det fortfarande, Kristoffer? Borde vi bygga ihop staden mer?
Nu är ju Stockholm öar, vilket är till stor del, vilket
ja, vad säger, är öar på land så att säga.
Vilket är lite av en utmaning. Och då kan man väl konstatera att så här, till del har ju detta också skett på olika ställen. Och det kan säkert finnas platser och områden. Men eftersom att jag vet att stockholmarna värdesätter så mycket av sina grönområden och att det har försvunnit väldigt, väldigt mycket grönområden, så skulle jag vara försiktig med att göra det på bekostnad av grönskan i Stockholm. För jag, som sagt, jag skulle gärna vilja att Stockholm förblir hälften grön.
Kristoffer vill ha kvar skogen mellan stadsdelarna. Vad tänker du, Emilia?
Jag tycker att det är jätteviktigt att vi bygger ihop vår stad och värnar våra grönområden. Jag tycker att ett konkret sånt exempel är att vi skapade Järvabadet ute på Järvafältet. Det knyter ihop stadsdelarna, bevarar natur och tillskapar rekreation på Järvafältet. Och precis så måste vi ju tänka med vår stad. Där vi har hårdgjorda ytor kan vi bygga ihop med bostäder.
Men den här skogen som är mellan, den ska vara kvar.
Där vi har naturvärden som är värd att bevara och används som rekreationsområden, där ska vi just skapa sociala sammanhållning.
Tråkigt att ni båda tycker så.
Det finns ju, det finns ju ganska mycket hårdjordmark där man kan göra det här. Alltså det är därför jag har föreslagit Vinsta, industriområde, Säter, industriområde som är platser där du skulle kunna bygga ihop staden. Och till exempel med radhus för att tillföra boende kvaliteter.
Jag ska berätta för lyssnarna vad det här kan handla om. Ett område jag själv känner väl till är området mellan Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad, som består av en skog som inte en jävel använder. Det är tråkig tallskog som finns. 95% av Sverige ser ut så. Här då ser vi några miljöorganisationer som hävdar att detta finns fantastiska naturvärden i, och så finns det säkert någon ekorre där. Så därför så blir det så att människor som bor i Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad har ingen kontakt med varandra, utan, och jag har sprungit där, det är ingen som använder skogen, men den ska tydligen vara kvar.
Alltså, visst är det så att 90% av Sverige består av sån där tallskog, absolut, men det är väldigt, väldigt försvinn allt mindre av Stockholm som består av skogen.
Men det är ingen som använder den skogen, jag har sprungit där många gånger som helst, jag är helt ensam och det är bara skräpskog.
Ja, du har sprungit där, det är ju toppen att det finns någonstans att springa.
Jag springer mycket hellre på innerstadsboulevarder faktiskt. Hörrni, ni var i radio nyligen och pratade om ett viralt klipp där en amerikansk turist hade klagat över att Stockholm var så dött. Ni som har lyssnat har säkert hört det här. Inga klubbar eller barer, gick inte ens att få någonting att käka på kvällen. Ni lät i radio som ni i alla fall lite hade förståelse för den här åsikten, även fast ni tyckte det var orättvist. Vad säger du, Emilia? Är Stockholm lite väl dött ibland?
Det är klart att Stockholm kan ännu mer och ännu bättre. Den här veckan är väl ett exempel på när Stockholm visar sig från sin bästa sida. Nu har vi Kulturfestivalen. När man rör sig på stan just nu så är det ju mycket folk överallt. Och jag tror att det är ett tydligt exempel på det vi har pratat om här idag. Att innerstan inte får bara bli ett reservat för rika, utan det måste gå att ha både att alla människor kan bo i Stockholm, men också att olika verksamheter har råd att bo i Stockholm. Men också att vi har en kulturbudget som gör att vi kan ha till exempel kulturfestivalen.
Fler kulturfestivaler, säger du. Vad säger du, Kristoffer? Ger du, nu minns jag inte vad hon hette, Ren, va? Eller Ben eller något
sånt. Jag inte ihåg.
Har hon rätt i att Stockholm är lite dött?
Stockholm är mycket roligare nu än när jag växte upp här, ska jag säga. Men tyvärr har det ju lite av en poäng, och jag tycker de internationella rankningar som görs bekräftar det. Jag såg att Stockholm hade hamnat när Economist rankade på 42 plats eller något sånt där, och då var det väl både Köpenhamn, Helsingfors och Reykjavik slog Stockholm liksom. Och det där är ju, det där tror jag är ett av skälen till detta, tror jag beror på att man att det, ja men till exempel, det krävs 30 tillstånd för att öppna en klubb i Stockholm. Pratar du med Stockholms krögare så upplever de sig jagade liksom av staden. Jag tror att jag har fördubblat antalet kontroller faktiskt, från 2500 kontroller till 500.
Jag har fördubblat antalet serveringstillstånd, så det kanske inte är jättekonstigt.
Ja, det har ni i och för sig inte gjort. Men
plus 40%, det var
bra. Men sen tror jag att det där är, det är väl, det finns en perspektivskillnad här, typiskt socialdemokratisk moderat perspektivskillnad. Det är väl toppen med kulturfestival, det är väl toppen. Men det är alltså i en kväll, det är ju inte Stockholms stad via kulturbudgeten eller liksom de arrangemang som Stockholms stad gör som gör staden levande. Utan frågan är vilken utsträckning vi som politiker underlättar för alla de restauranger, krögare, klubbägare, kulturutövare som faktiskt fyller staden med innehåll. Och där upplever ju de och jag, ska jag säga, att staden allt för ofta liksom reagerar med det där blir nog svårt, nja, istället för att säga ja, vad kul att du vill göra någonting. Jag träffade någon som ville ha Stockholm Food Truck Festival till exempel. Så här, toppen. Men han bara, nej, tyvärr verkar det som vi stött på patrull varenda grej vi vill hitta på här i stan, för man vill ta så mycket betalt och alla tillstånd är så svåra och dyra.
Emilia slutligen, ja, delar du den?
Hör och häpna, så tycker jag också att vi ska ha, bli mer följsamma i att vilja skapa och se möjligheter. Men därför är jag också väldigt glad över att till exempel de här just alkoholtillstånden som Fjällner gillar att prata om, där visar ju kundnöjdhetsindexet att nöjdheten med staden faktiskt ökar. Den utvecklingen vill jag se i alla delar. Men jag vill inte förringa kulturfestivalen, kulturnatten och den betydelsen det har för att också skapa möjligheter även för andra verksamheter att bedriva verksamhet. Men om det är så att Moderaterna tycker att 250 miljoner nästan i kulturbudgeten är försumbar, så kan man ju också säga att politiken om något ska väl möjliggöra bryggbad, kajbadplatser. Även det vill ju Moderaterna visst skära ner på. Det skulle inte göra Stockholm roligare att minska tillgängligheten till vårt vatten.
Men vi ska ta och avsluta här, för nu har tiden gått för långt.
Vi inte prata matkrav eller gårdsförsäljning eller annat som Socialdemokraterna försöker stoppa i Stockholm.
Det får vi prata sen. Vi brukar göra så att jag tycker ju ni är ganska eniga, men om ni vill spela oenighet så får ni gärna göra det, och det ska ni få fortsätta med. Och då är det så att vi brukar, när man har varit oenig i podden, då får man en liten stund att sammanfatta vad man tycker det är viktigt att lyssnarna tar med sig från diskussionen utifrån sitt eget perspektiv. Ja, så får du veta hur det brukar gå till. Vem av er vill börja med att ta det direkt?
Om du är van,
det är väl inga problem. Nej, men jag tror att Stockholm har ett stort behov att ta in verkligheten och de förändringar som har skett för demografi och ekonomi. Vi kan inte längre bygga för statistiken, vi måste bygga för Stockholm, och då måste vi framförallt se till att vi börjar bygga mer av de boendekvaliteter. Småhus, radhus, större lägenheter som vi vet att Stockholm efterfrågar. Och vi kan inte som det här styret ge nästan alla markanvisningar till allmännyttan som inte ens kan bygga. Det har blivit proppen orvar. De kommer ju inte ens lyckas med framdriften. Och det kan vi särskilt inte göra i tillfällen när Stockholms stad är den, ingen kommun eller region i Sverige genom historien som haft så höga skulder som Stockholm har idag. Vi lånar över 1 miljon kronor i timmen och kommer snart ha 100 miljarder i skuld. Så att vi har inte råd att fortsätta bygga för statistiken snarare än stockholmarna. Så därför tycker jag att vi ska lägga om bostads- eller byggpolitiken så att vi kan bevara Stockholms grönområden så att halva Stockholm får förbli grönt.
Mm. Tack för det, Emilia. På motsvarande sätt, vad tycker du lyssnarna ska ta med sig från den här diskussionen?
Nej, men att Stockholm ska vara en stad som fungerar i livets alla skeden, och vi vill att välfärden ska fungera, att äldreomsorgen ska vara trygg, det vill säga att vi måste kunna bo undersköterskor i Stockholm. Vi vill ha fler lärare i våra klassrum. Lärare måste ha råd att bo i Stockholm. Vi vill att barnfamiljer ska kunna bo i Stockholm, att Stockholm blir världens mest barnvänliga huvudstad. Då måste vi bygga en blandad stad med både bostadsrätter, hyresrätter, radhus och parhus som helt vanliga stockholmare också har råd att efterfråga och bo i. Och det tror jag kommer göra Stockholm dessutom roligare, mer levande och grönare.
Stort tack för det, Emilia Bjurgren, Socialdemokraterna. Stort tack till Kristoffer Fjällner, Moderaterna.
Tack
till båda helt enkelt.
Tack.
Och stort tack också till er som har lyssnat förstås på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också med förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs snart igen.